Vi tonar in. Exteriör utanför en affär. En gurka och en kronärtskocka träffas utanför en affär. Gurkan. Kul att se dig, Arte. Hur är läget? Kronärtskockan. Bra, tack. Jag har viktiga roller i 8 olika projekt och dessutom har jag lite personliga uppgifter som är bra för företagets framtid. Gurkan. Om du är så delaktig i så mycket så måste det finnas många tacksamma intressenter där ute. Kronärtskockan. Ja, alla 8 projekt har olika projektledare som vill att jag ska jobba på deras saker. Men helst vill jag jobba med mina personliga projekt. Gurkan. Menar du att det blir en flaskhals för företaget? Kronärtskockan. Verkligen. Jag jobbar sena kvällar men hinner ändå inte leverera i tid. Mina kollegor blir hindrade. Gurkan. Hur då? Kronärtskockan. De kan inte fortsätta utan att jag levererat. De väntar på mig. Gurkan. Känner du till John Little? John vem? Medan de två står och pratar kommer Ola, Tobbe och Staffan gående. De stannar och lyssnar på de två som verkar lite störda. Gurkan. Ja, vad var jag? Jag tror du skulle kunna leverera fortare om du startade färre uppgifter. Kronärtskockan sneglar lite på de tre nyanlända. Du menar jag måste sluta påbörja och börja avsluta? Gurkan. Ja, om du... Alltså, ursäkta, men vill ni något, eller?
Nej, nej. Inte alls, Gurkis. Du sköter dig superbra. Jag kan bara tipsa Kronärtskockan om att det också går att lyssna på avsnitt 43 av Väg 74. Men kör på ni. Hej och välkomna allihopa till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola och jag sitter här idag med Tobbe. Hej Tobbe.
Hej Ola.
Och Staffan. Hej Staffan.
Hej Ola.
Staffan är en egenföretagare inom IT sedan 20 plus år.
Urminnes tider.
Han är en av grundarna till CRISP tillsammans med Kalle Dixon och författare av Pomodoro Teknik Illustrated.
Ja, stämmer.
Du är också fotbollspappa.
Ja.
Innebandypappa.
Mm.
Och regexintresserad.
Ja.
Det var väl inte så mycket mer, va?
Nej.
Nej. Räcker inte det. Var
Men du har också en ny bok på gång här.
Mm.
Den är klar på kinesiska.
Ja.
Så att antingen så lär vi oss kinesiska. Mm. Eller så väntar vi några månader.
Frågan är vilket som går fortast.
Jag tror att det går fortare att vänta några månader. Och det heter, den boken heter Monotasking.
Ja.
Och det är därför du är här idag. Vi ska prata lite monotasking. Vi ska zooma in.
Mm-hmm.
Vi ska köra avkodat.
Mm-hmm.
Tobbes och mitt lilla battle.
Mm. Det går inte så bra just nu.
Jag tycker...
9-5 står det till dig.
Ja, men du har ju chansen att hämta upp här. Jag har väl första serv, hade jag inte det?
Ja, just det.
Ja, så att du kan ju faktiskt ta ledningen 10-5.
Eller 10-9.
Förlåt. 10-9.
Om man kan räkna.
Ja, det kan jag ju inte. Så att det är bra att det inte är en algebra tävling det här. Och sen så vill vi pusha lite grann för våran utmaning.
Ja, senaste avsnittet så bytte vi utmaning från haiku till att vi ville att ni lyssnare skulle skicka in era roligaste variabel eller metodnamn.
Mm. Haiku var ju en sån urladdning. Så det kanske är, folk inte hämtat
alltså,
sig.
Alla lyssnare är helt slut nu.
Jag tror det. Men Staffan, du stötte på ett roligt metodnamn här.
Ja, det var ju inte här. Utan det var ju kanske mitten på 90-talet när jag var på Skatteverket.
Mm.
Där det var en kille som programmerade i Perl. Han hade en metod som var så här 25 sidor lång eller någonting. Skärmsidor långa.
Ja.
Eller utprintade i sånt här...
Pyjamaspapper.
Ja, precis. Den hette Bailando. Han var inspirerad. Han tyckte att den här boken om Perl var så rolig. Så att, där stod det att man skulle ha kul när man programmerade. Så han valde ett namn som han tyckte var kul. Bailando.
Och jag tänkte direkt så här, okej. Vänta, hade Skatteverket någonting att göra med den här videouthyrningsfirman, tänkte jag.
Ja, kanske.
Eller var den här popgruppen på 90-talet?
Paradiso.
Paradiso.
Bailando.
Du är ju Tobbe ett Paradiso-fan, stor Paradiso-fan va?
Ja, absolut, ja. Absolut. Jag har alla skivor.
Ja. Nej, men vi vill pusha lite. Slå ett slag för roliga metodnamn.
Eller vi behåller det uppdraget att ta till.
Ja, och det är ju klistermärken som står på spel.
Så vi har inga klistermärken att dela ut den här gången?
Nej.
Nej.
Då tar vi och zoomar in istället. Vi satt ju och pratade lite här om laddade ord under uppvärmningen. Och det tänkte jag att vi skulle zooma in på.
Det klassiskt mest laddade ordet är ju resurs.
Ja.
Inom vårat skrå.
Ja, det skulle jag säga. Det är ju i alla fall någonting som resurser, så att säga, inte gillar. Och upper management älskar att använda. Är det inte så?
Ja, ofta vi själva också, tycker jag.
Vad är det som är dåligt då? Det är att man inte blir jämförd med en printer, eller?
Ja, jag tror det lite.
Ja, jag känner det i alla fall.
Ja, så om det var någon liksom modernare, finare apparat, då skulle det vara okej.
Ja, visst. En flygande brödrost. Det skulle vara fantastiskt roligt. Och då hade jag, alltså, precis, keep them coming.
Ja.
Jag tror att det är väl den här, precis, att du tar bort den här mänskliga aspekten.
Ja, precis. Det signalerar ju någon syn på utveckling som vi inte är helt bekväma med. Att vi är utbytbara på ett sätt som vi kanske inte önskar att vi är. Eller vi inte tror att vi är.
Jag tyckte mer illa om det förut. Tycker jag bara,
du har accepterat det nu?
Jag har accepterat det. Jag tycker att, visst, säg resurser du, jag vet vad du menar. Det är bara...
Det är inte så att du bara flippar bordet och går därifrån?
Nej, inte än har jag inte gjort det. Men jag kanske ska göra det och se vad som händer.
Och om jag är projektledare då, och så känner jag så här, jag skulle behöva en resurs i 2 veckor på 4% allokering ungefär,
ja,
inom regex.
Ja,
då skulle jag... Vilket ord skulle jag använda då?
Nej, då skulle jag säga Staffan. Du behöver Staffan. Det är uppenbart att du pratar om Staffan. Nu tror jag att han vill komma som en hel person. Att vi inte bara kan få 4% av honom i 2 veckor.
Få en stor tå.
Ja, jag skulle nog sitta i huvudet och försöka omvandla ungefär vad menar den här människan. Det låter som att ett problem behöver lösas. De har bestämt sig för att det är regex som är grejen. Men de vet inte exakt vad de ska göra. Så jag tänkte, det handlar väl om en ganska misslyckad abstraktion, skulle jag säga. Så jag vet inte vad jag skulle säga istället. Men jag tror att det till syvende och sist så kokar det till någon person. Eller möjligtvis en uppgift som ska lösas.
Vi pratade ju lite här innan. Det är väl lite så som du säger. Att man får ligger olika värden i olika ord på olika ställen lite också.
Ja, precis.
Och det är väl bara att acceptera att det är så liksom.
Du kan förmodligen inte ändra den här kulturella grejen bara genom att bli förbannad när någon säger resurs.
Nej.
Eller när någon säger sprint planning.
Ja, precis. Den typen av termer också kan betyda olika saker på olika ställen.
Ja, eller scrum master. Det har ju betytt precis vad som helst. Projektledare är väl inte helt ovanligt.
Nej. Och ändå finns det en liten pdf som heter Scrum Guide som är den enda källan där man kan se vad det betyder.
Vad står det att det betyder där då?
Ja, det står att det är att man är sån här servant leadership och att man upprätthåller processen. Och så här. Jag kan inte det där utan till. Jag är ingen expert.
Det är väl en processmäster?
Ja, precis.
De ska se till att Scrum följs på någon form av sätt.
Ja, och även beskriva för omgivningen hur det här teamet arbetar.
Ja, så egentligen så beskriver Ken Schwaber i egen hög person.
Ja,
det ska väl skydda, ja, de ska väl skydda teamet också, är det inte så?
Från odlingar?
Från kunder och sådana där som kommer in och petar i saker.
Och stör.
Ja. Säger vad de vill ha och sånt.
Finns något annat sådana här ord som håller på att bli urvattnat och eller har en alldeles för...
Nej, men däremot så finns det ord som när någon använder dem så ställer de sig på ena sidan om strecket, till höger eller till vänster. Uh-huh. Så säger man så här, vi körde en big room planning. Jaha, du är en sån där.
Är du en safeare?
Ja,
Nej, alltså vi testar bara en gång.
Ja.
Det var inget ont menat.
Nej.
Ja, men det håller jag med om. Och det är väl ganska... Är inte det en positiv grej?
Kanske.
Ja. Du tar ställning genom att använda ett begrepp.
Ja, eller åtminstone tolkas det så.
Ja, det tror jag också att jag gör. Om någon säger någonting som jag förknippar med en viss metodik till exempel. Mm. Då skulle jag nog säga att, aha, ja, okej, det där är en kanbanista eller det där är en skrummare.
Vi hittade en kravförändring i testfasen.
Ja, det var, rup! Jag använde mer laddade ord förut än vad jag gör nu. Jag hoppas att min omgivning trivs bättre med mig nu när jag inte försöker, jag ska man säga så här, förhäva sig genom att slänga ur sig en massa begrepp. Annars är det ganska bekvämt.
Men du har väl gjort det, har inte du varit ganska noggrann på det där länge med att, jag vet till exempel i urprojektet så hade vi kamelmöten och sånt där.
Ja.
Det var ju liksom bara så här påhitt.
Ja, det var ett hittepå ju. Det var vad heter det? Vad ska man kalla det?
Ja, det kändes lite som en grej att nu ska vi inte använda en term här utan nu hittar vi på något eget.
Ja, och jag tror att det blir en lokal kultur. Jag tror att det för folk samman.
Mm.
Det är jag noga med. Jag tycker jag vill vara inkluderande.
Mm.
Och jag tycker också att vi kan ha ett lokalt liksom, inkluderat team. Så att säga.
Mm.
Sen kanske det exkluderar andra för all del.
Mm. Ska vi gå på huvudämnet?
Nu går vi på huvudämnet. Ja, Staffan. Monotasking. Vad är det?
Pomodoro på steroider.
Nej, det skulle jag inte säga. Utan om man jämför med Pomodoro, som kanske inte alla känner till nu som lyssnar på det här, men så är det en metod som är lite mindre ingenjörsmässigt, som är lättare att använda och mer rakt på, i mitt intryck. Jag vet inte, vad tycker ni?
Jo, jag håller med.
Jag håller med. Den har massor med aspekter som vi ska djupdyka in i. Den känns välkomnande tycker jag. Och inte så steril kanske, ingenjörsmässigt som du sa. Mm. Den är inte så fyrkantig kort och gott.
Jag håller med. Den var enklare att liksom ta till sig tycker jag. Pomodoro var lite för mycket process för min del.
Vilket är ganska roligt. För den innehåller ju väldigt lite process egentligen. Ja. Men det här innehåller alltså mindre process, skulle du säga det, Staffan?
Nej, kanske inte mindre, men det är saker som inte kräver så mycket orkestrering.
Mm.
Det är inte så mycket processarbete liksom.
Nej, det trivs jag ganska bra med.
Ja.
Det finns tydliga saker du behöver göra, men du behöver inte låta processen ta över ditt liv, så att säga.
Inte lika mycket mallar som man behöver fylla i.
Nej. Så det är som en IKEA-möbel, men du kan skruva ihop den väldigt enkelt ändå. Och du kan anpassa den lite grann efter ditt eget behov.
Kan man det med IKEA-möbler?
Nej, men det var det som var liksom skillnaden.
Alltså,
en
IKEA-möbler och en tigersåg. Så.
Pomodoro är IKEA-möbel.
Ja, ja.
Det här är en mycket bättre möbel, så mycket mer följsam.
Ja.
Men den innehåller ju 6 områden, monotasking.
Ja.
Jag tänker att jag bara drar igenom dem. Mm. Eller vill du göra det själv?
Nej, gör det.
Jag har nämligen bemödat mig att översätta dem till svenska. För din bok är ju på kinesiska då, mest av allt. Men också på engelska.
Ja.
Men i korthet då, alltså, de här 6 områdena är att du ska dra ner på saker att göra. Du ska fokusera på en sak nu. Du ska aldrig skjuta upp saker. Du skrider fram i inkrement. Och du förenklar samarbetet. Och sist så är det ladda om det kreativa tänket. Så jag tänkte att vi kan väl ta de här i turordning.
Mm.
Så hur skulle du säga att dra ner på saker att göra? Hur?
Jo, då är det ju så här att det finns ju en historia om Warren Buffett. Den här berömda investeraren, en av världens rikaste personer. Mm. Han sa till sin personliga pilot, som heter Mike Flint. Jag vet inte om ni har någon personlig pilot.
Nej, jag har letat efter den, men det är ingen som håller måttet.
Nej.
Jag ska nog ringa upp Warren.
Det är inte pilot som ett sånt där försöksprojekt, utan en som styr flygplanen.
Ja, det är det jag menar också.
Ja. Och han sa till honom så här, kan du skriva ner dina 25 viktigaste karriärsmål? Mm. Och Mike satt länge och tänkte, och så skrev han ner de här 25, kom fram till 25 stycken. Så gick han tillbaka till Warren, och då sa Warren, kan du ringa in de 5 viktigaste av de här 25? Och Mike sa att det blir svårt det, för alla 25 är viktiga här. Men han gick tillbaka, satt väldigt länge och kom fram till att de här fem är de viktigaste. Så kom han tillbaka till Warren och Warren sa så här: men vad ska du göra med de andra 20, de som du inte ringade in? Och vet ni vad Mike sa?
De ska jag inte göra någonting åt.
Nej, det var det han inte sa, utan han sa så här: de är ju också viktiga. Så att jag kanske inte ägnar lika mycket tid åt dem, men en del tid kommer jag säkert göra, för de är också viktiga.
Mm.
Och då sa Warren: no, you got it all wrong, Mike. Du har helt fel. De här 20 hamnade just på din undvik till varje prislista.
Mm-hmm.
Du ska inte lägga någon energi på dem överhuvudtaget, de här 20 som du inte ringade in, förrän du är klar med de här fem.
Mm-hmm.
Och det här känner ni kanske igen från den här italienska ekonomen vid förra sekelskiftet. Mm. Han Vilfredo. Han som upptäckte att 80% av marken i England ägdes av 20% av invånarna.
Mm-hmm.
Kommer ni ihåg honom?
Jag trodde det hade någon sån här Pareto, känner jag igen.
Ja, Vilfredo Pareto.
Ja.
Mm. Precis. Det kallas även 80-20-regeln.
Ja.
Och sen populariserades av en managementkonsult i USA. Det finns de här få vitala uppgifterna. Som en minoritet av uppgifter, eller en minoritet av orsaker som skapar en majoritet av effekterna.
Mm.
De är få. Men det betyder inte att de här andra är meningslösa eller dåliga. Det kallas för vital few, useful many. Och ordet useful är viktigt där. De andra 20 karriärsmålen han hade, de var ju väldigt bra också.
Mm.
Men de bidrog ju inte lika mycket. Kunde han fokusera på de här fem så skulle han få ut mycket mer av det.
Just det.
Du ska tänka dig att du är den här piloten.
Mm.
Och sen så ska du ringa in dina fem viktiga saker.
Ja.
Och sen undvika allt annat till,
ja,
liksom, vilket pris som helst.
Och då är ju frågan då, de här andra 20,
mm,
kan jag ha kvar dem på listan? Gör det någonting att jag har i vårt Scrum-team har en backlog på 5000 uppgifter? Vi vet ju ändå vilka som är de här vital few. Gör någonting av väldigt många useful many? Är det negativt?
Ja, jag skulle säga att det är det. För att jag har en liten historia där. När jag hjälpte ett team och de hade en sån lång lista. Den hängde på väggen precis när de kom in i deras teamrum varje dag. Så hängde den på väggen och de kom in i rummet, gick förbi den där listan och hängde där alla saker de ska göra. Och sen en dag så var den listan borta. Då hade jag slängt den listan. Och de kom in i rummet och så var det en kvinna, hon tittade på, och så var ryckte hon till när hon vred huvudet lite åt höger, för att när de kom in genom dörren skulle den hänga på höger sida där. Ryckte hon till och så jag såg det där, så gick hon och satte sig. Och sen så kom det in en till person. Han satt med ansiktet mot den här. Han såg inte först när han kom in. Han så slängde han upp blicken på den. Det var ingen lista där. Och sen så kom det in ytterligare människor. Och sen så hade vi vårt synkmöte på morgonen. Då kunde den här kvinnan inte hålla tyst längre. Utan hon... Var är listan? Var är vår liksom, to-do-lista? Alla våra grejer. Jag har slängt den, så. Och först blev det helt knäppt tyst. Och sen så sa hon: fan vad skönt. Och uppenbarligen så var det liksom en stor antingen kognitiv last och psykologisk effekt. För att den var jätteskön att bli av med den där.
Jag tror att det var den här kypareffekten.
Mm-hmm. Det kan du få berätta lite mer om. Vad betyder det?
Jo, det var ju så att det var en psykologforskare, psykologiforskare på 20-talet i Tyskland, i Berlin, en ung tjej som heter Bloma Zeigarnik. Hon satt där hela dagen med sina kompisar på tehusen i Berlin.
Mm.
Och de fikade, drack te, åt apfelstrudel, diskuterade intressanta nya fenomen inom psykologi, rapporter de hade läst och sådär.
Mm.
Kyparna tog order då, de tar en kopp te till, jag vill ha två apfelstrudel och så vidare. Men de skrev inte upp någonting.
Mm.
Efter flera timmar när de hade suttit där och fikat så ropade de in kyparen och han kom och han visste exakt vad de hade beställt. Det stämde exakt.
Mm.
Han kom ihåg allting i huvudet. Det där var ju väldigt provocerande då för Bloma och hennes kompisar.
Som var psykologer.
Ja, som var psykologer. Så att de sa så här: imorgon, då gör vi så här. Ja, då när de kom till dit dagen efter då, så gjorde de så här igen och satt jättelänge, beställde saker, åt lite, beställde lite till, åt lite. Och sen så tog de notan. Sen satt de kvar där en stund, en halvtimme. Och så ropade de in kyparen igen. Och så frågade de så här, ja, vad tror du de frågade?
Jag tror de frågade, vad åt jag eller vad åt hon?
Ja, ungefär. Eller vad var det vi beställde?
Ja.
Mm. För han hade ju för en halvtimme tidigare hade han ju allas beställningar i huvudet.
Örnkoll.
Mm. Och vad tror du han svarade då?
Jag tror att han inte hade någon aning om det.
Absolut ingen aning. Ni har ju redan betalt, jag släppte det.
Ja.
Det betyder att alla de här uppgifterna som är oavslutade, de stör oss i våra huvuden.
Mm.
Allt det där som står på väggen då, det tar upp uppmärksamhet. Det tar liksom plats i deras hjärnor.
Ja.
De tittar på det ibland och så tänker de, det där borde jag göra och kanske skulle jag hålla på
absolut
med det där idag.
Jag skulle ju känna, det är ungefär som ett pussel som inte är avklarat.
Ja.
Jag minns, jag tror att jag och antingen barnen eller, nej, vad tror du, innan vi fick barn så la jag och min fru ett pussel. Och det la vi aldrig klart. Och det där låg liksom och gnagde i mitt huvud hur länge som helst. Och samma sak är det med oavslutade böcker för mig.
Ja.
Den där boken har inte jag läst färdigt. Det där är inte färdigt liksom.
Nej.
Det stör mig.
Men om du bestämde dig då att den där boken var inte bra, jag ska inte läsa färdigt till jag eldar upp den. Då kanske du skulle kunna släppa det.
Ja, det skulle jag kunna göra. Om jag eldar upp den eller ger bort den.
Ja. Men inte när den står där i hyllan och ett hundöra på sidan 114.
Och så hänger upp, eller hänger upp en liten gul så här post-it.
Du menar så här smal post-it?
Ja, så här smal post-it, ja. Ja. Den där jag måste läsa sluten, så känner jag.
Ja.
Ja.
Och då kan du inte fokusera på att måla husknutarna, för du tänker hela tiden att du borde gå in och
ja,
läsa.
Då blir det konflikt i hjärnan.
Ja,
ja, vad kallar du det? Kypareffekten?
Ja.
Du ja, måste, eller rättare sagt, det tar upp en massa onödiga processorkraft i hjärnan så att säga.
Så om vi kan skära ner, om vi kan ta bort de här, alla de här uppgifterna som vi tänker att vi kanske ska göra men som vi faktiskt aldrig gör. Mm. De här som är plats 25 och 40 och 5000 och sådär.
Mm.
Så kan vi fokusera bättre på de uppgifterna som vi ska göra. Det här är alltså ingenting med att göra en sak i taget utan det har med att inte ha en jättestor backlog med saker som vi aldrig gör.
Okay. Ja, precis.
Och något som är intressant här, eller någonting som man ska fundera på tycker jag, det är att ens prioriteringar, det är det man gör, det är så man agerar. Det är definitionen på prioriteringen. Det är inte det man har skrivit i sin planering.
Nej.
Utan det är bara liksom en modell av hur prioriteringen ska bli i framtiden. Så om jag har skrivit upp en sak och den ligger på plats nummer 2 i min att göra-lista i 15 år.
Mm.
Då är den inte viktig. Även om jag varje dag tänker att den här är den
här
viktigaste.
Den här är prioriterad. Ja. Eller den som ligger på plats nummer 1. Den här är prioriterad.
Ja.
Men hela tiden så gör du plats 2, 3, 7, 6, 8... Då kommer vi in på det här också med att fokusera på en sak.
Ja.
För du säger att prioriteringar och fokus är inte samma sak.
Nej, så är det. Ja. Och det finns en kvinna som heter Kristina Bengtsson.
Mm-hmm.
Känner ni till henne?
Nej.
Hon är världsmästare i pistolskytte tror jag. Hon berättar att när de tränar så brukar de hänga en handduk över resultattavlan.
Mm.
För att kunna fokusera på själva utförandet bara.
Mm.
Att inte liksom fundera på så här, gör jag på rätt sätt, ska jag på något annat sätt. Oj, där fick jag en 8, jag ska nog prova och byta till vänster axel. Eller, ja, det var pistol kanske, men
ja.
Gör på något, skjuta med vänster hand.
Hon kan byta till vänster axel och se att det där gick ju inte heller.
Nej, så bra. Utan bara fokusera på själva utförandet. Så skjuta skott efter skott, liksom timme efter timme.
Ja.
Jag tror att våra hjärnor klarar inte av att både prioritera och fokusera samtidigt. Utan vi behöver skilja på det där. Prioritera, det är när vi tänker så här, vad kan jag göra nu? Vad finns det att göra? Jag måste välja någonting.
Mm.
Och fokusera, då väljer jag så här, nu håller jag på att lösa den här uppgiften. Jag ifrågasätter inte på något sätt om det är rätt uppgift. Jag bara håller på med den här uppgiften.
Mm.
Jag struntar i det. Och det där känner man igen också i grupper när man har möten.
Mm.
Och så kan det vara ett beslutsmöte som den här ståpmötena i Scrum till exempel.
Mm.
Eller någon slags synkmöte där det är beslutsmöte. Så helt plötsligt börjar två stycken prata om någon lösning på något problem. Och helt plötsligt så försvinner ju det här fokuset på att fatta beslut. För de diskuterar ju, ska vi göra på det här sättet? Och då, men då ska man kunna skicka det här och så, men då blir ju Nisse sur och sådär.
Ja.
Och även det omvända, om man parprogrammerar och sitter två stycken och så eller mobbprogrammerar kanske jag ska säga. Mobbprogrammerar. Och så ska man lösa en uppgift. Och sen så är helt plötsligt någon som säger så här: men jag tycker inte vi ska hålla på med det här. Vi borde göra den här uppgiften istället. Ja. Då slutar ju alla med problemlösningen och funderar på om det är rätt uppgift eller inte. Så de där
det
två
är jättestörande.
Inte, det är jättestörande. Det, så att de där två är inte kompatibla i heller i en persons hjärna. Utan man får göra ena eller andra. Och då gäller det att ingen av dem svälter. Utan man måste ju prioritera om tillräckligt ofta för att göra rätt sak. Men man måste fokusera tillräckligt länge för att kunna få någonting gjort utan att prioritera.
Just det.
Så man måste ha någon process då för att byta lagom ofta mellan de där två.
Och där hjälper monotasking till.
Ja, då är processen så att jag kallar det för monotasking-sessioner. Det är när man fokuserar på en uppgift. Och panoramasessioner, när man tittar ut över landskapet. Här är de uppgifter som jag kanske skulle göra nu. De som är möjliga att göra. Och så väljer man någon där. Sätter ett larm på telefonen. Eller man kanske har, som Jocke då, en moraklocka som dongar en gång i halvtimmen. Yeah. Och så fokuserar man på den här tills larmet ringer. Och larmet sätter man alltid till nästa halvtimme. Alltså till 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 och så vidare.
Så du jobbar aldrig mer än en halvtimme?
Det kan jag göra, men när larmet ringer då övergår jag från det här fokusmodet till panoramamodet och funderar på så här: ska jag fortsätta med samma uppgift? Ska jag välja en annan uppgift? Ska jag ta en paus? Ska jag gå på möte? Ska jag åka hem?
Är det viktigt att få in jättemånga så här monotasking på en dag?
Nej, man räknar dem inte överhuvudtaget.
Nej.
Så det är det inte.
Det tycker jag faktiskt är ganska skönt.
Hur tävlar man då i monotasking?
Ja, man tävlar i effekter istället.
Hur många effekter du kan åstadkomma?
Det är ju en stor effekt.
Det är stor effekt, ja.
Nej, jag skojar bara.
Nej, det är ju... Jag gillar det. Jag tycker som Tobbe att... Det är irriterande ibland att inte hinna avsluta någonting. Den viljan är ganska stor. Och utan att hela tiden säga, gör jag rätt sak? Men att det känns ganska lyxigt då att ge sig själv den tid. Nej, men nu gör jag det här. Nu gör jag det här tills liksom, till moraklockan dingar.
Eller kyrkklockan i byn. Så.
Ja. Jag tror att alla måste flytta till en by som har en kyrkklocka.
Ja, som slår varje halvtimme.
Som slår varje halvtimme. Just det. Och inte bara på söndagar.
Nej, och inte en gång i kvarten.
Högalidskyrkan, eller vad är det för någon?
Ja.
Vad heter den byn?
Den slår varje... jag bodde ju där förut. Den slog rätt ofta.
Ja.
Den vänder man sig av vid ett tag efter ett tag. Ja, det var alltså dra ner på saker och göra, fokusera på en sak nu.
Ja.
Sen så kommer vi till tredje punkten här som är att aldrig skjuta upp saker. Det finns ju ett...
Prokrastinera.
Bra, Tobbe.
Jag klarar det.
Du sa ju prokrastinera här för när vi värmde upp. Vad betyder det?
Jo, då är det så här, prokrastinera, det betyder att man har bestämt sig för att göra en uppgift, uppgiften A. Men ändå så gör man den inte.
Som är högsta prio. Absolut högsta prio.
Oavsett varför så har jag bestämt mig att det är den här jag vill göra, men jag gör den inte.
Jag ska bara.
Jag ska kolla är det Alfons, först.
Är det Alfons Åberg-effekten?
Som ja, det vet jag inte.
Det är att säga, jag ska bara.
Ja.
Det är själva inversen på den.
Ja, det finns ju typiska symptom på att man håller på att prokrastinera. Det är till exempel att man går och hämtar kaffe eller man måste läsa någonting på webben eller måste göra forska i någonting väldigt trivialt. Så vad hette Brad Pitts tredjens senaste fru?
Det är inte trivialt.
Ja. Nej, jag menar inte trivialt, jag menar det trivia. Nej. Men, jag börjar glömma bort på min svenska här. Något meningslöst.
Ja. Ja. Okej, okay. Så att om det är ett symptom på att du håller på att prokrastinera?
Ja, det är nog ett av symptomen.
Mm.
Andra symptom kan vara att man slår ifrån sig och säger så här, det här är ändå inte viktigt, det är ändå ingen som bryr sig om det här som jag gör. Eller det är någon annan som har sagt att jag ska göra det här. Eller man känner inget, man försöker... intala sig själv att man inte har något ansvar.
Ja, ja. Och det är också symptom så att säga.
Ja, det är symptom. Så är det ju med sjukdomar. Att första steget är ju att få sjukdomsinsikt.
Du måste se symptomen.
Ja.
Att du går och hämtar liksom din sjätte kopp kaffe på en timme.
Ja.
Då ska du liksom ställa dig några allvarliga frågor.
Ja.
är det egentligen liksom, hur kommer du över det där så att säga?
Jo, då finns det väl inget enkelt sätt då. Men mycket handlar om att komma igång. Mm. Där är det väldigt fint i Pomodoro-tekniken. Där tar man en äggklocka och så bestämmer man sig för en uppgift och så bara vrider man upp den och så sätter man igång med den uppgiften. Oavsett om den känns svår eller man inte vet var man ska börja. Mm. Det liknar ju lite det här, panoramasessionen, så väljer man vilken uppgift man ska hålla på med. Men så att komma igång, och där kan ni ju testa på era barn, ni kanske har gjort det, när de inte vill göra läxor utan de ska se ett avsnitt till av Hannah Montana.
Ja.
Ja, jag ska bara se färdigt det här, det är bara 14 minuter kvar.
Ja.
Då säger du så här, men lägg 10 minuter på det här, jag har en äggklocka här.
Mm.
Läs läxorna i 10 minuter så kan du fortsätta se Hannah Montana sen, du kan se två avsnitt till.
Mm.
Bara de kommer igång. Så kan man inte få stopp på dem. Barnen kanske ännu mer så där att de har fokus på en sak så vill de inte släppa det. Kan man inte få stopp på dem utan de fortsätter när de läxer hela kvällen. Man får liksom se till dem när de ska gå och lägga sig.
Ja.
Ja.
Det är ett vanligt problem.
Ja. Och för oss som jobbar på kontor, då är det ju så att den här prioriteringen, den har ju väldigt mycket med det här prefrontala cortex. Liksom den främre delen av hjärnan där vi kan föreställa oss saker och fantisera och sådär.
Mm.
Den som skiljer oss då från de flesta andra djur. Eller det skiljer oss från alla djur.
Som inte jobbar på kontor.
Ja, precis. Den delen är väldigt energiintensiv.
Ja.
Så att använder vi den så blir vi trötta. Kanske så har ni någon kompis som varit med om någon gång att han kommer till jobbet. Han vet vilken uppgift han ska göra. Men han börjar med att hämta en kopp kaffe. Sen så tänker jag så här, aha, jag hörde att den här Angelina Jolie hade skilt sig. Jag måste kolla vem var hon var gift med. Oj, här på Facebook har ju Tobbe skickat vad han åt till frukost. Intressant, skickar han varje dag. Eller? Så håller man på så där. Mm. Och helt plötsligt så är det lunch. Och sen efter lunch tänker man så här, men nu måste jag skärpa mig. Nu ska jag sätta igång med den här viktiga uppgiften. Men då är man för trött.
Jo. Oh.
Då har man slitit ut all energi ur den här prefrontala cortex. Det som man använder för att prioritera.
Mm.
Så en viktig sak för att komma över prokrastinering är att man sätter igång på morgonen.
Mm.
Mm. Att man kommer igång på direkten på morgonen. Det är alltså själva tiden, liksom, att man kommer igång på morgonen och inte kommer igång senare.
Nej.
Då brukar hela dagen gå av sig själv sen.
Ja.
Man måste alltså ha någon som serverar kaffet. Jo. Då har man brutit cykeln där redan.
Ja, det står redan en kopp kaffe där.
Ja.
Den kan du ställa fram dagen innan ju.
Men jag tror det finns ingen begränsning i våran fantasi när det gäller att komma på meningslösa saker att göra om vi vill undvika.
Nej, det gör det sannolikt inte.
Så det räcker inte med att ta bort kaffet.
Vissa av oss är bättre på det där än andra. Men...
Ja.
Det finns alltid en onödig sak att göra.
Ja, om vi till varje pris vill slippa göra den viktigaste saken.
Mm. Finns det några bra tips där då?
Ja, då var det så att hon, Bloma Zagarnik som jag pratade om förut, hon hade ju en kompis som hette Maria Ovsjankina.
Var hon också psykolog eller?
Hon jobbar på samma ställe.
Okej. Okay.
Och hon blev ju lite provocerad då av Blomas forskning där. Hon ville ju ta det ett steg längre.
Mm-hmm.
Så hon gjorde ett experiment där folk skulle vika hattar av tidningar. Ni vet, sådana här segelbåtshattar.
Ja, ja.
Och när de hade kommit halvvägs, då kom det in någon i rummet. Och det här var en del av experimentet, men det kände de inte till.
Mm.
Och tappade en massa saker på golvet.
Oh,
och sa, vänta, kan du hjälpa mig här att plocka upp de här sakerna? Och de här snälla personerna då, som försökspersonerna, de hjälpte till att plocka upp dem där. Mm. Och när de var klara, då kom Maria in i rummet och sa, nej men tyvärr, nu är tiden ute. Nu behöver ni inte göra mer.
Men hattarna måste ju vikas klart.
Ja. Sen, jag ska bara ställa lite frågor. Så ställde hon lite frågor en halvtimme så där.
Ja.
Och sen sa hon så här, men nu kan ni gå hem. Då gick de liksom som ett lämmeltåg bort mot bordet där de halvvikta hattarna låg för att göra färdigt dem.
Ja, jo, det är ju det ofärdigt arbete.
Ja, är väldigt jobbigt för oss. Vi vill gärna avsluta de här sakerna. Ja. Så att här kan man då använda den här Zagarnik-effekten på ett positivt sätt.
Mm.
Genom att varje dag innan man går hem. Hur brukar du göra innan du går hem?
Jag har två tekniker som är ganska så här mot motstridiga, men jag känner ju till den här.
Ja.
Och jag vet inte var jag plockade upp den ifrån, men jag brukar gå ifrån min arbetsstation så att säga, eller där står. Antingen så har jag kod som inte kompilerar, eller testfall som inte går igenom. Eller så har jag en liten lapp där det står någonting vad jag ska göra.
Ja.
Trots det så kan jag ju falla in i det här prokrastinering eller prioritera om är mitt vanligaste problem.
Ja.
Jag tycker så här, det här hade högt prio igår.
Ja.
Och så läser jag mail det första jag gör på morgonen.
Ja.
Och då finns det nästan alltid någonting där som får lite högre prio.
Mm.
Ekorre.
Mm, ungefär så.
Och du då, Tobbe?
Ja, jag har nog samma teknik som Ola. Att jag brukar ofta ha ett följande test. Eftersom kommer man att sätta sig, då börjar man att köra ett test.
Mm.
Eller börjar köra alla tester.
Mm.
Det känns ju, många människor känner ju, de flesta kanske har tänkt så någon gång i alla fall, att det skulle vara väldigt skönt att bli klar med den här uppgiften innan jag går hem.
Mm.
Jag sitter här tills jag är klar och sen så går jag ner till garaget och kör hem.
Ja.
Men om man har problem med prokrastinering, då skulle man göra precis tvärtom.
Mm.
Mitt i en uppgift så ska man avbryta.
Ja.
Då kommer man vara jättesugen på morgonen när man kommer dit.
Ja.
Att fortsätta med den här uppgiften.
Ja.
Och säkert har man ens bakgrundstänkande, det här långsamma tänkande som Kahneman pratar om.
Ja, visst.
Kommit på tre nya bra idéer om hur man ska lösa den här saken.
Mm. Ja, men den är otroligt stark, den driften. Jag brukar... Ibland så vill jag ju väldigt gärna bli klar med saker och ting. Och göra färdigt dem. Sen ska det där ut i produktion också. Då brukar det få vara den sista grejen som jag gör, så att säga. Men efter det, när det är ute i produktion, då kommer jag ju in automatiskt in i panoramaläge, skulle jag säga. Då måste jag bestämma mig igen.
Mm.
Och väl i panoramaläge, då kan det vara lite klurigt, tycker jag. Och hitta prio. För i panoramaläge kan du ju slira runt och prokrastinera där inne, så att säga.
Ja. Men om det känns som så här, nu är det... Eller om du tittar på klockan och så ser du, nu är det 20 minuter till min buss går.
Ja.
Nu måste jag hitta en liten uppgift.
Ja.
Det är fel tänkt.
Ja. Mm. Hur ska jag tänka då?
Det där är ju också vanligt att man blir färdig med någonting när det är 20 minuter till bussen går.
Ja, just det, precis.
Nu ska jag inte påbörja något nytt.
Nej.
Mm.
Nu går jag och tar den sista fika.
Ja, nu prokrastinerar jag lite.
Eller stör min bordsgranne.
Nu går jag prokrastinera och stör min bordsgranne. Exakt.
Nej, men det man ska göra då, det är så här, nu är det 20 minuter kvar, bra, då sätter jag igång med en stor uppgift.
Ja.
Så kommer jag komma igång med den mycket lättare imorgon än om jag sätter igång med den, försöker sätta igång med den imorgon bitti.
Mm. Mm. Ja, och då får jag automatiskt den här, vad kallar du den effekten?
Jag kallar den för auto-insisting task.
De som där påminner om att du, hallå, Staffan, ja. Jag är inte klar. Självpåminnande.
Ja, självinsisterande.
Ja.
Men det är ju kopplat till den där kyparefekten, eller hur?
Ja, det är bara som en förlängning av det. Och då, det kan ju liksom användas positivt och negativt. Kyparefekt säger man då att man ska ha färre saker på sin att göra-lista. Mm. Men den här saken som jag vill börja med imorgon, den ska jag verkligen ha startat med.
Just det.
Nu har vi pratat lite grann om det här med att aldrig skjuta upp då. Och sen så tycker jag mig, jag anar lite grann att vi glider in på nästa ämne eller nästa område som är det här att vi ska skrida fram inkrement.
Mm.
För att du kan ju väldigt sällan, om du säger så här, men du ska ju behöva en stor uppgift. Jaha, men hinner jag klart den då på typ en halvtimme? Det kommer jag ju inte göra.
Nej.
Hur ska jag göra då? Jag ska skrida fram inkrement.
Ja. Och det här kan ni ju lika bra som jag, för det är ju samma som jag gör, att det handlar ju om att inte tänka ut hela resultatet i förväg, utan att göra någonting som jag kan lära mig av, någonting som ger feedback. Det behöver inte vara så avancerat som build machine learn, utan det kan bara vara någonting som man kan presentera för någon annan och berätta om.
Mm.
Det kanske bara är en mindmap man har gjort på hur man tänker lösa första delen till exempel. Mm. Och så diskuterar man den med någon annan. Men någonting som man gör som man kan få feedback av någon annan och då kan anpassa sig igen. Så fortsätter man så.
Just det.
Och alltså, även på det lilla planet då, när jag själv jobbar med en uppgift, så ska jag försöka göra så.
Där tycker jag att där funkar ju TDD-loopen ganska bra.
Mm.
Du påstår någonting.
Mm.
Oh, men så här borde det väl ändå vara.
Ja.
Och sen skriver en implementation som att, jo då, så kunde det vara. Sen påstår du någonting nytt. Och där har du den lilla loopen där, där du,
ja,
där du inkrementellt, ja, skapar saker. Och det som är fascinerande med det är att då blir det sällan en väldigt stor lösning.
Nej.
Utan du påstår små saker hela tiden.
Ja.
Som sammantaget bygger upp någonting. Men det var lite intressant att du säger att någonstans där så behöver jag i alla fall tänka ut det, hur det passar in i det större sammanhanget.
Mm.
Och det har jag inte tänkt på förut, att då skulle jag ju kunna lägga lite tid på att göra det i en, göra en liten sån här kort cykel, 30 minuters.
Ja, fast du behöver inte, du, alltså, om du pratar monotaskmetoden, mm, så är det ju inte timeboxat att det ska ta,
nej,
själva uppgiften ska ta 30 minuter.
Nej, det är sant. Men det, men
utan
det,
du ska snarare ha något mål, något effektmål, liksom. Jag ska göra någonting som jag kan visa för någon.
Ja, och då kan ju det faktiskt vara någonting som jag ritar på en whiteboard.
Ja.
Och sen så när jag har klurat ett litet tag så ropar jag över någon kollega och säger så här: hörru du, kika på det här.
Ja, men hela tiden, varje gång då man ska börja så funderar man på så här, vad kan ge mig feedback,
mm,
med den här uppgiften. Ja. Om det inte är så att jag ska gräva ett dike här från det dit, jag vet att det finns inga stenar. Så att, mm, det är en väldigt förutsägbar arbetsprocess, arbetsuppgift.
Ja.
Ja. Då spelar det ingen roll. Men om det involverar någonting osäkert.
Ja, vilket, mm, det väldigt ofta gör om jag jobbar på kontor.
Ja,
gör du?
Ja, det skulle jag
säga. Brukar inte du gräva diken hela dagarna?
Jo, men jag gräver ju diken och så när jag gräver mitt dike där så sitter en kille på stol där. Och han undrar, vad i helvete håller du på med? Det är ganska oväntat.
Man skaffat ett gap på mitten.
Ja. Men det är lite intressant också, för då tycker jag också att vi ändå kommer vidare lite naturligt till här förenkla samarbete. För att det här känns ju som en process som du ägnar dig själv åt.
Mm.
Men väldigt få jobbar ju helt ensamma.
Ja.
Så om man nu säger så här, om vi vill få feedback från andra, går man inte att störa dem då när de sitter och monotaskar?
Jo, kanske. Det som boken tar avstamp i, det är ju personlig produktivitet.
Mm.
Så det handlar om i det här fallet, det är hur ska jag samverka, skulle jag säga, inte samarbeta.
Mm.
Samverka med andra för att få mer gjort av mina egna uppgifter.
Mm.
Och bättre effekt. Och det, så det handlar inte om att bara sluta skärma av sig och bara göra sina egna saker och inte svara på frågor. För då kommer de komma tillbaka igen. Då kommer jag få andra problem.
Mm.
Utan snarare metoder för hur man hanterar det på ett bra sätt. Så att man hjälper andra utan att störa sig själv.
Just det. Ja. Ett sätt att... Jag kommer att tänka på hur du... jobbar i par då, parprogrammering eller i grupp då, till exempel gruppprogrammering eller alltså mobbprogrammering. Skulle du kunna applicera en sån här metod på en större grupp då, när du sitter och jobbar? Finns det något värde i det?
Jag tror, då måste man nog hitta på ett nytt namn, Scaled Monotasking. Med litet det.
For the Enterprise.
Ja.
Ja, då blir det Scaled Monotasking for, ja, the Enterprise, SME.
Ja.
Ja, det har du någonting. Kan du ha en liten så här plansch där jag kanske kan se?
Tyvärr så fick det inte plats på en plansch.
Nähä. Men det kanske kommer en version 2.
Ja.
Det kanske kommer större papper.
Exakt. Större plansch. Ett A3. Men bara jag kan se mig själv så blir jag glad.
Nej, men så monotasking handlar inte om att man inte ska samarbeta eller inte, man ska inte jobba team, men sen kan det vara uppgifter, om man mobbprogrammerar hela tiden, då, mm, kanske monotasking inte är en uppgift.
Nej.
Utan den här handlar om den tiden där man sitter själv vid skrivbordet. Man kan välja mellan flera uppgifter, och det behöver inte bara vara arbetsuppgifter, utan det kan ju vara också att jag måste ringa Försäkringskassan eller göra några egna privata,
mm,
saker.
Mm.
Men jag sitter vid skrivbordet själv och behöver göra flera saker. Om man inte har någon sån tid på dagen,
mm,
då passar inte monotasking in.
Då får man köra monotasking på kvällen, på sin fritid.
Ja.
Om man känner att jag vill köra monotasking. Då hittar man på lite uppgifter bara. Så.
Så kan det vara. Så någon gång kanske man har det. Ja. Men om man säger att man jobbar i helpdesk och bara svara på samtal. Mm. Och talar om hur de ska klicka i den här appen som jag supportar. Ja. Då styr jag ju inte prioriteringen överhuvudtaget.
Nej.
Och då funkar det inte heller.
Mm. Mm.
Men jag kan nog se nytta i att en mob till exempel också har en kort lista med grejer. Och att de fokuserar till nästa heltimme. Och...
Ja, men så är det säkert. Man kan influeras av den här metoden och skala den liksom till en grupp istället. Så är det. Så är det.
Mm. Och då, jag tycker att vi tar den sista här området innan vi... kanske fokusera på hur vi skulle kunna komma igång. Och det är ju ladda om det kreativa tänket.
Mm.
Vad menar du då?
Jo, då menar jag ju att man vissa saker behöver ställtid. Vissa problem går inte att lösa på en gång. Det är till och med så med våra hjärnor att om vi tänker på en uppgift och inte kommer på lösningen så måste vi släppa den där uppgiften. Vi kommer inte komma på någon ny lösning så länge som vi har den främst i våran prefrontala cortex.
Vi måste sova på saker.
Till exempel. Mm. Eller ta en promenad i skogen. Mm. Det finns några experiment där man har låtit... Där frågan är så här. Kom på 10 nya användningssätt för pingisbollar.
Mm.
Och så har en grupp fått den där vid skrivbordet och fått göra den. En grupp har fått gå en promenad innan och sen... fått svara på den här frågan. Och de som gick promenaden då, och det fanns andra grupper som hade lite varianter av det här. Den gruppen som gick promenaden, de kom ju på mycket fler metoder.
Mm.
Mycket fler nya användningssätt för pingisbollar.
Mm.
Mm. Det finns ganska många sådana här experiment som visar att när man är i naturen och när man rör på sig och syresätter hjärnan och tänker på andra saker och sådär så spirar kreativiteten.
Mm.
Det här bakgrundstänkandet.
Ja. Det är spännande. Jag tror att återigen en favorit, Linda Rising, berättade det här för mig att när du tänker på en sak, hårt fokuserar på den, då finns det liksom inte utrymme för andra idéer att samsas.
Nej.
I ditt huvud.
Mm.
Och det är därför som du kommer på saker när du står i duschen, går på en promenad eller släpper helt och fullt ämne precis när du ska somna.
Mm.
Eller sånt där, att alltså, tänka på en sak hårt. Och sen så när du släpper det, då kommer 60 andra idéer in i ditt huvud.
Ja.
Och en av dem kanske är lösningen.
Ja.
Det var en sån här, lite av en ögonöppnare när jag hörde det första gången. Att, jaha, är det så det funkar? Jag hade liksom, det här med att stå och komma på saker i duschen har aldrig funkat för mig.
Nej.
Utan det var bara en implementation av släpp det, sov på saker.
Ja, just det. Precis.
Så att det kanske inte måste vara så.
Det kan räcka med att gå med kompisarna att fika hörnan och sätta sig en stund och fika.
Mm. Ja, det är fascinerande. Ja, nu känner vi till de här 6 områdena. Och nu kanske någon sitter här och funderar. Jaha, det här är riktigt bra. Hur kommer de igång då?
Jo, då är det så att en helt central del i den här. Jag pratade ju om den här växlingen i processen mellan panorama och monotasking.
Mm.
Men det finns... då en sån här som man processspråk kallar för artefakt.
Mm.
Och det är min shortlist.
Mm.
Min kortlista.
Mm.
Och det är lite som sån här Oscars nominering. Det är en massa länder som nominerar en massa filmer. Och sen är det någon jury som väljer ut... Är det 5 stycken?
4 skulle jag säga.
4?
Du som är filmexpert.
De får sitta där i publiken och så blir en uppropad.
Ja.
Men det är inte så att någon som SF har nominerat och så inte kom med på shortlist plötsligt blir uppropad. Utan Nej. Det är de på shortlisten som blir uppropade.
Ja, det är absolut.
Det här är ju deras sätt då, de här världarna för det här, att inte behöva tänka på alla olika filmer och skådespelare samtidigt.
Nej, det är helt omöjligt.
Ja. Utan fokusera på de här 4 då.
Ja.
Men den här shortlist då, den innehåller maximalt, som man har i monotasking, den innehåller maximalt 5 uppgifter.
Mm.
Och det är inte en dagsplanering, utan det är liksom en löpande lista. De 5 viktigaste uppgifterna för mig just nu. Inte saker som jag tänker göra nästa år som är viktiga, eller Nej. Saker som är väldigt bråttom eller något sånt där. Utan de 5 viktigaste sakerna just nu. Högst 5. Så det kan vara 4 eller 3, det gör ingenting.
Mm. Nej.
i min panoramasession då, så tittar jag ju på den här. Och så väljer jag en av de här.
Mm.
Jag liksom ropar upp den på scenen.
Mm.
Och där fokuserar jag helt och hållet på den uppgiften. Tills larmet ringer då, min panorama cue. Och jag tittar igen på shortlisten.
Mm.
Min kortlista. Det kan vara så att vissa av de här uppgifterna blir klara mitt i en monotasking-session. Alltså deras storlek, uppgifterna, har ingen relation till hur lång en sån här monotasking-session är.
Nej.
Blir man klar mitt i, då väljer man någon annan uppgift och fortsätter med den från sin shortlist. Då stryker man den där, så har man bara fyra kvar. Och så väljer man någon av de andra fyra.
Mm.
Kommer man på någonting så här, just det, jag måste ju ringa Försäkringskassan. Maximilian var ju sjuk igår.
Ja, det är viktigt.
Ja, och ringer inte idag så får jag inga pengar.
Nej.
Då vill jag ju skriva den på min kortlista. Men om det redan är fem saker där så måste jag ta bort någonting. Jag får inte ha fler än fem saker på min kortlista.
Mm.
Det finns inte mer än fem viktiga saker som är viktiga att göra just nu.
Nej.
För då är det ju återigen så här att våra prioriteringar, de definieras ju av de val vi gör. Bara för att vi skriver någonting på kortlista så är det ju inte viktigt om vi inte gör det.
Nej.
Och någon sak som är femte bästa, den tål att tas bort. Det gör ingenting.
Mm. Mm. Den kanske kommer tillbaka till och med om det nu var så himla viktigt.
Precis, så är det. Ja. Exakt så är det. Och de här uppgifterna då på min shortlist, det är inte såna här jätteprojekt som jag vill bli bättre på objektorientering.
Nej.
Utan det är små actionable saker.
Mm.
Vad säger man actionable på svenska?
Ja, saker som du kan agera på.
Ja. Som tar kanske, om man gör en sån här grov estimering bara, man tänker på dem bara. Någonstans mellan kanske 10 minuter och 2 timmar, ungefär i den storleken.
Okej. Okay.
Mm. Inte saker som tar 3 dagar.
Byta fasad på huset.
Nej, sådana saker är inte med.
Det går inte. Det får jag ta bort, Tobbe.
Ja. Då får jag ta byta fasad på höger sida på framsidan.
Ja.
Och hur liksom undviker man då det här problemet att man har den här eternal runner-up, den som alltid ligger tvåa?
Ja.
Som är så viktig, men som vi aldrig gör.
Ja.
För den stör ju oss med den här kypereffekten.
Ja, det gör det ju.
Ja. Så hur blir vi av med den?
Du slänger den.
Man slänger den. Man gör så att varje morgon när man kommer till jobbet, då tittar man på sin gamla att-göra-lista, sin gamla kortlista.
Mm.
Och så tar man fram ett nytt papper och så kopierar man de som man tycker är viktiga från det gamla. Mm. Lägger till andra saker som man har kommit på, men högst 5 saker.
Mm.
Så tar man den gamla listan och vad gör man med den?
Äter upp den.
Det kan man göra om man vill faktiskt. Det vet jag inte om det är någon som gör, men det funkar.
Du kan ju bli först i världen på att göra det, Tobbe.
Ja.
Äta upp din gamla kortlista.
Ett beprövat sätt är att stoppa den i dokumentförstöraren.
Just det.
Ja.
Det är lättare att äta då också.
Ja. Och sen är det filen.
Men saker som inte hamnar på den här kortlistan. Nej. Eller aldrig. Vad händer?
Det kan ju vara stora saker. Jag kommer på så här, just det, jag borde bli bättre på objektorientering. Aha. Och det kan vara saker som, just det där måste jag göra, men det kan jag inte göra idag. För det måste jag ju först fråga någon annan om.
Mm.
De sakerna hamnar på min gräsuppsamlarlista.
Ja, just det. Är det en sån här metafor för det här som sitter bakom gräsklippan som bara sprutar ur sig prylar?
Ja. När vi klipper gräset då så samlas det ju en massa maskrosor och klippt gräs och
tennisbollar
och allt möjligt. Ser det som blandade idéer, allt möjligt.
Ja.
Som kan vara stort och smått och det är inte prioriterat, utan vi har kommit på att den här saken kanske jag borde göra någon gång.
Mm.
Sen så tar vi ju den här gräsuppsamlarlådan ibland och tar av den från, annars skulle den ju bli överfull.
Ja. Mm.
från gräsklipparen, och så matar vi kaninerna med den. Men kaninerna, de äter ju inte allting. De är ju lite kräsna. Ja. De kanske äter maskrosorna, men de äter inte
tennisbollar
till exempel. Nej. Utan de väljer ju lite där. Den där delen då kallar jag för gallring.
Mm.
Weeding.
Mm.
Så att en gång i veckan så tar man sin grässamlarlista.
Mm.
Så tar man fram ett nytt papper.
Mm-hmm.
Och så tar man, då kanske grässamlarlistan innehåller 100 saker eller 4 saker eller 23. Vi har ju inte rensat på den, vi lägger ju bara till saker hela tiden. Mm. Och så kopierar jag över högst 5 saker till min nya gräsuppsamlarlista, min nya grass catcher list.
Mm. Ja, ett mönster här.
Ja.
Vad gör man med den gamla listan då?
Jag vet vad Tobbe skulle göra med
den. Ja.
Undrar hur Tobbes magade mått om han hade varit med i det här projektet som du pratade om före. Där hade
det hade haft stora problem faktiskt. Ja. Jag tror att det fortfarande är ägnat åt att tugga papper. Ja. Ja, och det här är 2 centrala artefakter låter det som.
Ja.
Kortlistan och gräsuppsamlarlistan.
Ja. Du frågade ju då, hur kommer man igång?
Mm.
Och det bästa sättet att komma igång det är ju att bara sätta igång imorgon med en kortlista. Skriv ner på ett papper maximalt 5 uppgifter som är viktiga just nu, som du vill hålla på med just nu. De behöver inte vara bråttom, det är inte det som är det viktiga.
Nej.
Viktigt och bråttom är 2 olika saker, de 5 viktigaste.
Mm.
Och sen gör du inte några andra uppgifter. Kommer du på någonting annat, då måste du ta bort någonting från den där listan.
Det låter som det är lätt att komma igång med det här.
Ja.
Ja, jag tycker att det här är lite av en lagom teaser för det här. Det är ett lite större ämne kanske än vad vi hinner med idag. Så jag tänkte att jag bara sammanfattar lite grann snabbt om de 6 områdena. Och vill ni veta mer så får ni kontakta Staffan. Vi ska dra ner på saker på att göra-listan. Tänk på Warrens pilot där. Fokusera på en sak nu. Och sen kanske byta senare då. Det är 2 olika lägen. Monotasking eller panoramaläget. Aldrig skjuta upp saker. Gå inte och ta kaffe 6 gånger på en timme, utan det kanske är dags att fundera på vad du håller på med då. Skrid fram i inkrement. Fundera på hur du kan få feedback, hur du kan förklara eller hur du kan på något sätt komma fram till någonting litet under den här närmaste perioden. Förenkla samarbete. Vi säger ju inte nej till grupp och samarbete, utan det är väl mer att har du uppgifter som du behöver göra ensam ibland, så är det här en process som hjälper dig med det. Och sist men inte minst, ladda om det kreativa tänket. Det här, sov på saken. Låt andra idéer flöda in i ditt huvud. Och om du tycker att det här var alldeles för lite information om monotasking, då kan du ju köpa boken som snart kommer på engelska, eller ändå hellre kanske kontakta Staffan för ett litet föredrag. Och då är det enklast, är det på din e-mail då, eller?
Ja.
staffan.noteberg@rekursiv.se.
Ja.
Ja. Är det tävlingsdags nu, Tobbe?
Mm, jag tror bestämt det, va? There can be only one.
Du tror bestämt det. Då ska du säga en siffra.
13.
Oj, oj, oj. Okej. Håller i dig.
Mm.
Jag söker dig. En gratis app från ett företag från Israel låg bakom.
Det är Winamp.
Nej.
Nej! Det var också ett Israel-företag, väl?
Det är möjligt.
Men du började med att säga jag söker dig. Hade det någonting med appen att göra?
Jag går på 4 poäng här.
Jaha, åh, klantigt.
Tillämpningen blev så populär att den fick ett eget protokoll.
ICQ. Mirabilis. Just det.
Det är rätt.
Jag kan erkänna att jag klarade den på 5 nivån.
Ja, det är bra. På 3 poäng. Användaren hade så kallade UIN för identifiering. För 2 poäng. En föregångare till Google Talk och AOL Messenger. På 1 poäng. Det är en 3-bokstavsförkortning som slutar på Q.
Ja, jag kunde ha tagit den på 5 poäng. Jag visste ju.
Du fick inte så mycket hjälp av Staffans lilla...
Jag
söker
att,
dig.
Jag tycker att Tobbe har kommit efter lite det här, så att han behövde...
Han behövde en liten hjälp.
Ja.
Nu är det helt jämnt igen.
Ja. Så en annan gång kanske jag hjälper dig.
Precis, men då behöver du sitta närmare, för du kan inte göra det i bilen. Ja, bra där. Då stänger vi det här avsnittet.
Ja. Kontaktinformation.
Mm. @ vag_74.
Ja.
Podden. Tobbe. @ Tobbe Anderberg.
Ja.
Ola. @ Elnestam. Och Staffans Twitter kanske vi har.
Staffan Noteberg.
Mm. Och vill ni mejla oss så går det bra på podd@agical.se.
Mm.
Då tackar vi för den här gången, så får ni ha trevliga 2 veckor. Till nästa gång.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då.